En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Sillepodden, det är måndag förmiddag. Du och jag, Makoto, och idag är det liksom som ett vanligt avsnitt. Vi kommer göra lite så framöver. Vi kommer blanda. Vi har ju haft våra nya feature att folk har ringt in, eller snarare vi har ringt upp under avsnitten, och man får ställa fråga direkt. Det kommer vi fortsätta göra. Men vi kommer också börja sända live, som vi också provat att göra några gånger på YouTube och TikTok. Har man kunnat följa det. På torsdag klockan 2 så är det bara att ratta in då, för då kommer man kunna ringa in, man kommer kunna följa oss på YouTube och skriva kommentarer och chatta, samma sak på TikTok och så vidare. Sen kommer ju alltihop ut som ett vanligt poddavsnitt torsdag eftermiddag.
Men det här blir ju ett klassiskt Sillypodden avsnitt
Idag blir det ett helt vanligt Sillypodden avsnitt Du och jag, lite frågor från Twitter, en massa spekulationer. Förhoppningsvis inte riktigt lika mycket Liverpool och Real Madrid som det har varit i början på den här säsongen.
Det, men våga inte säga det där, för vi kommer sluta. Vi har både Darwin Nunez och Tchouameni i körschemat.
Ja.
Så att vi kommer ju fastna lite där.
Ja, men vi ska börja med att riva av några som då är bekräftade och eller officiella. Några är ju inte bekräftade utav köpande klubb än. Till exempel Darwin Nunez, där Benfica har bekräftat att det är klart, man har tagit farväl av Darwin Nunez, och nu väntar vi bara på den officiella presentationen från Liverpool. Han är där idag och gör sin läkarundersökning, som jag förstår det.
75 plus 25 är väl det man kan notera från det.
75 plus 25 är det den landar på.
80 plus 20 är det som har diskuterats tidigare.
Ja. Och det är ju liksom
petitesser naturligtvis.
Ja, och det handlar ju om vad man ger, för det verkar ju som att de här villkoren då, de här sista 25, ska vara ganska liksom lätta att uppnå. Det handlar ju mer om antal matcher han spelar och såna saker. Det är väl om han går sönder eller något sånt här som skulle göra att han inte kommer upp i dem. Det finns säkert några miljoner som också har några lite mer högt flygande mål i sig, men det verkar inte vara, jag tror att vi kommer landa på någonstans runt 100 miljoner euro för Darwin Nunez.
Han blir Liverpools dyraste värvning.
Ja, det blir han ju oavsett. Skulle jag säga det. Van Dijk kostade 80 motsvarande, men det kommer han ju gå förbi. Så är det ju. Och det är lite intressant, och många pratar ju då om, ja, men är det här en ny strategi och så vidare, och jämför hur dyrt blir det egentligen. Många missar ju den här detaljen med, han får då ungefär 100 000 pund i lön pratas det om, 60 miljoner om året. Det är en väldigt hög lön redan nu. Men det är en lön som får plats i den här lönestrukturen som man har. Man ska komma ihåg att Salah vill ha 400 000 i veckan. Det är fyra gånger mer. Där pratar vi alltså en skillnad på ungefär 200 miljoner kronor per säsong i lön. Mellan 100 000 och 400 000 pund i veckan. Så det tror jag är jätteviktigt. Det pratas ju mycket om netspend och så vidare, att Liverpool måste sälja för att köpa. Det där är liksom mer supportrar som sitter och lägger plus och minus mellan övergångssummor. I så fall så var Erling Haaland nästan gratis, vilket han ju inte var med tanke på löner, agentavgifter och så vidare som är runt omkring. Och det är ju samma sak här. I det här finns ju också agentavgifter och så vidare, men för Liverpool tror jag det var viktigare att behålla lönestrukturen intakt än att på något sätt ligga bra till på någon netspendlista.
De är nog inte i någon riskzon där. Alltså grejen är ju
man har ju en väldigt hög lönepost Liverpool. Man är ju det laget efter Manchester City, tror jag, som betalar högst löner just nu. Man har största löne.
Det är ju rimligt med tanke på att det är de två klubbarna som också är bäst just nu.
Det är ju ofta så det hänger ihop. Men
det gör ju inte alltid det annars. I det här fallet känns det väl som att, alltså, Liverpool har ju skaffat sig lyxen i och med att man är så pass smarta som man är på transfermarknaden att kunna betala det som krävs när tillfället dyker upp. Och ja, det gör man ju här också. Du behövde Darwin Núñez, du identifierar Darwin Núñez, du betalar vad som krävs för Darwin Núñez. Och den klubb som har råd att göra sånt är ju en klubb som inte gör dåliga värvningar. Alltså jag satt och funderade här i samband med, jag skrev om det i min lilla analys efter här också som går att läsa på Sportbladet om Darwin Núñez, just att alltså hela garantin för att det här är en positiv värvning är ju att Liverpool gör den, för de misslyckas inte med värvningar med den här ledningen de har just nu. Ja, det är Christian Benti.
Det är ju en ny sportchef ska man säga, Joel Ward.
Men fast vi var inne på det förra veckan, han har ju, den kör ju vi på samma spår. Det är väl Benteke som är den senaste betydande investeringen som faktiskt varit misslyckad. Jag räknar inte Naby Keita som en misslyckad investering än. Jag räknar inte Minamino som det, eftersom att de kanske sannolikt går plus på honom. Jag räknar inte Oxlade Chamberlain som en misslyckad investering på att han ändå kommer in och faktiskt bidrar till laget och är kvar i truppen. De har ju aldrig hamnat i situationer där de sitter låsta med spelare de inte vill ha. Det är väldigt många andra klubbar som gör det, och då har man inte råd att betala det som krävs i lägena där de dyker upp på det sättet. Det har du ju ifall du aldrig missar en värvning. Så att, nej. Ja. Jag har varit tveksam till hur bra är Darwin Núñez, är det för dyrt priset till att han egentligen bara...
Det är väldigt dyrt. Det är
otroligt det. Dyrt för en spelare som bara gjort en riktigt bra säsong, som spelade i spanska andra divisionen för 2 år sedan. Men sett till vad Liverpool gjort senaste snart 10 åren på transfermarknaden, så är det faktiskt en kvalitetsindikator när de väljer att spendera pengar.
Det säger ju någonting om, alltså vi vet ju att till exempel Benfica också är rätt så långt gångna i sin scouting. De betalade alltså 250 miljoner för Darwin Núñez som 20-åring när han kom från spanska andra
Almeria, ja.
Så att de var rätt säkra på att det här var en klassspelare. Jag lyssnade på Adel Tarabt bli intervjuad, som jag spelat då tillsammans med Darwin Núñez i Benfica, och var där när han kom, och de undrade också, fan, har de lagt liksom 250 miljoner? Det är ju klubbens dyraste spelare när han kom då som 20-åring. Och det bland spelarna viskades lite grann så där att vad fan, vad har de gjort nu liksom, vad är det här för spelare? Det var ingen de kände till överhuvudtaget, och plötsligt skulle de betala den typen utav. Men enligt honom så såg man, de hade sett efter första träningen, så var det så här, aha, det var okay. Det här då. så är det i alla fall, vi väntar på en bekräftelse där, och det kommer dyka upp massa bilder under dagen. Tchouameni presenterad då för Real Madrid. Vi river av de här två, så kan vi gå vidare sen. Ja. Så kan ni sluta spola framåt, ni som väntar på annat, för det kommer en massa annat, tro oss. Tchouameni bekräftad. Motsvarande summa.
Ja, det blir ju en 80 plus 20 där. Det är väl inte lika bekräftat som vi, alltså det är det som är fint med portugiska klubbar, är att de verkligen så här skriver ut, det här är det som vi får i det här liksom, så det här krävs för det och det och det.
Det är väldigt där är ju också Almeria inblandade och får ju 20% av den här summan.
De får en slant om också. Men i Tchouameni i alla fall, som sagt, så ja, där är det också lite det här Real Madrid. Efter att man inte får Kylian Mbappé bestämmer sig, nu är Tchouameni vår prioritet, nu lägger vi pengar på honom. Monaco sitter i en guldsits på att några av världens rikaste och största klubbar vill ha honom. PSG jagar rejält och är jätteintresserade av dem också, men Tchouameni bestämmer sig själv att jag vill spela för Real Madrid. Och håller det ordet också, till skillnad från vissa andra. Och det blir ju bara, det fanns bara Real Madrid i hans blick liksom, och han går dit. Men med det sagt, de värvar en av världens absolut mest lovande mittfältare, en bollvinnare av klass, en bolltransportör med en fin passningsfot, målsinne, alltså han har ju allting. De har den perfekta ersättaren till Casemiro på sikt. De har just nu världens bästa mittfältsuppsättning om man tittar nutid och framtid, med att man har den här heliga treenigheten med Modric, Kroos, Casemiro som fortfarande på något vänster håller. Men nu har du bakom dem Camavinga, Fede Valverde, Tchouameni. Det är tre av världens absolut mest lovande mittfältare. Tre mittfältare skulle vara intressant för vilken klubb som helst i världen, som man nu har bakom, som kan slussas in. Med det sagt, sett till vad Tchouameni har presterat hittills, vad Real Madrid egentligen har för behov här och nu, så är det ju ett extremt överpris. Man tittar, man jämför då med andra värvningar. Nu är det såklart inflation och annat, och att transfersummor ökar med tiden och att han är ung och så vidare. Men Tchouameni, om bonusarna klickar in, kommer ju alltså vara dyrare än Cristiano Ronaldo. som var världens genom tiden dyraste spelare.
Han är det just... var ju också liksom vadå, 14 år sedan.
Jo, men alltså bara faktumet att han ligger där uppe bland de dyraste värvningarna klubben gjort genom tiderna. Och då pratar vi Real Madrid. Jag tycker att alltså, om, såklart att det har en påverkan i att PSG och Liverpool gav sig in i jakten. Han hade inte i närheten blivit lika dyr. Men jag minns ju för några månader sedan så pratades om att 60 miljoner euro, nej, det var en för dyr transfersumma för att Real Madrid skulle vilja lägga den. Och nu slutar man på 80 plus 20. Såklart det finns en jättedesperation och bestämdhet i att ja, du ska ha honom. Det kan låta lite konstigt med tanke på att jag nyss sa att ja, men det är så imponerande att Liverpool bara bestämmer sig och värvar. Madrid gör ju samma sak. Men här föds den här liksom bestämdheten från någonting annat på något sätt. Alltså det är en jättebra värvning på alla sätt och vis, men sen så känns det som att de kanske inte hade behövt betala så mycket pengar som de gjorde i det här fallet. Särskilt inte om Tchouameni var så bestämd själv på att han ville till Madrid som det sades. Men som sagt, man kan inte vara säker på någonting. Nu har de säkrat den här spelaren och säkrat sitt mittfält framöver också.
Fler bekräftade grejer. Pochettino lämnar PSG. Det här är halvbekräftat, men de ska vara överens om utköpsdetaljerna då från
PSG. Det har ju varit typ halvt bekräftat sen februari egentligen.
Jo, men så är det ju. Och framförallt sen den där förlusten mot Real Madrid i Champions League, då så har ju alla känt att han är en dead man walking i de parisiska korridorerna. Men frågan nu då, vad händer med Poch? Är nästan den svåraste frågan. Och vad händer med PSG? Vart ska Pochettino? Det finns ju inte riktigt en klubb där ute för honom. Eller? Juventus pratas det lite om, men vad fan? Ska de sparka Allegri då liksom?
Det är en väldigt bra fråga vad de ska göra.
Tottenham var det ju snack om såklart, men nu kommer de absolut inte...
De ska ha Conte.
Ja, de kommer ju inte göra någonting där. Conte är ju sett. Manchester United har ju precis skrivit med Ten Hag, så det blir ju inte obviously. Real Madrid lär inte göra någonting, som du har varit pratat om innan. De kommer ju ha kvar Ancelotti såklart. Barcelona kan man ju inte heller se. Milan och Inter, nej, jag kan inte se att man gör sig av med Pioli till exempel.
Nej,
det finns ju inte liksom.
Nej, alltså det finns ju ingen tydlig sits att ta.
Bayern München kommer ju inte sparka Nagelsmann.
Såklart de inte kommer. Nej, men alltså Poch får väl...
Ska han ta Borussia Dortmund?
Jag tror han kommer ta det lugnt och ta lite ledigt. Alltså han kommer sitta och ta lite ledigt och bara invänta och se vad som händer. Vi kommer ju såklart få någon tränare som sparkas någon gång. Mm. Då kommer han vara aktuell återigen. Han tror inte jag har någon stress att bara stressa fram nästa klubb, utan nu kan han ta lite ledigt. Han har fått en hel del pengar från att vara i PSG. Det kommer inte gå någon nöd på honom. Han kan ägna sig åt sina hobbies, vad det nu är för någonting.
Jag har en wildcard. Jag har en wildcard gissning.
Vad han skulle ta över?
Mm. Han kommer inte ta något nu i sommar, det tror jag inte. Just med den här, av den anledningen att det inte finns något uppenbart stor lag att ta över här och nu. För det är ju ändå på den nivån han är.
Om inte Real Madrid hade vunnit dubbel, hade jag ju sagt att Real Madrid hade varit aktuellt.
Ja, nej men ja. Absolut. Och han har ju varit på gång till Real Madrid förut.
Exakt.
Hade inte Newcastle haft en sån fantastisk liksom avslutning på säsongen,
hade det varit aktuellt.
Med Eddie Howe så hade det varit aktuellt. Steven Gerrard får sparken i november efter en svag höst. Pochettino kliver in och tar över Aston Villa som toksatsar. De har uppenbarligen stålarna, de har ambitionen, de ska upp.
Bekräftat. Vi säger, den ser sannolik ut tycker jag. Den ser inte otänkbar ut.
Den är inte dum, eller hur?
Den är absolut inte dum. För jag...
Det finns inget sånt, alltså, att Steven Gerrard har en liksom svagare höst, det vore inte konstigt alls. Han är en orutinerad tränare för en sån satsning. Det har vi sett förut. Ja, Pochettino in. Framförallt om man vet att Pochettino finns tillgänglig, då krävs det ju inte sådär jättemycket. Då är det ju liksom en tidig utgång i någon av, alltså i ligacupen, man åker ut mot något championship-lag, man ligger 10 i ligan. Ja, men ut med Stevie G och in med Pochettino.
Mm. Nej, det är inte otänkbart som sagt.
Det är min dark horse-gissning.
Ska vi slänga in Everton?
Alltså Everton har stora problem. Jag tror inte att de kan locka med ett projekt på det sättet. De är här och nu måste ju simma
Vi ska heller
hålla sig kvar. Det är,
ja, det är sant. Vi ska heller inte utesluta att Conte får tappar det och drar i oktober för att han är sur.
Nej, den risken finns
den
ju.
Den risken
också,
finns alltid med Antonio Conte. Vi ska inte utesluta att Real Madrid går katastrofalt nästa säsong, att Ancelotti ryker i oktober.
Hur länge har hur många säsonger, eller hur mycket har förtroende tror du Simeone har kvar hos Atletico?
Där har du en bra punkt också, att den är inte otänkbar heller. Alltså, då ska det vara tydlig tanke för Atletico att nu ska vi spela en helt annan fotboll. Det tror inte jag riktigt Atletico har, men att Simeone sitter väl inte jättesäkert om resultaten skulle fortsätta gå ganska svagt, då kan det absolut börja tisslas och tasslas där.
Ja, för det är ju inte bara resultaten, det är faktiskt spelet har ju sett
det har varit
bedrövligt.
Ja, det är en av säsongens stora besvikelser Atletico. Ja, det är ändå de väl, alltså inför säsongen när känner de har den bredaste truppen på något sätt nästan går in i den här ligasäsongen som favoriter, då har de inte varit nära att motsvara.
PSG då? Det kan ju dyka upp ett tränarjobb efter att PSG har gjort sin rekryteringsrunda. Det pratas ju mycket om Zinedine Zidane. Det är deras drömnamn. Det råder ju ingen tvekan om.
Men nu får Macron ge sig. Alltså, vad håller han på med? Nu skulle han ut här och bara också kommentera. Ja, nu vill jag ha Zinedine Zidane. Han borde ta över PSG. Sluta Macron. Bara, det räcker nu.
Alltså, han är från Marseille.
Ja, jag vet.
Han ska inte uttala som PSG överhuvudtaget om det inte är i samband med en svordom.
Det är orimligt. Och sen så kommer plötsligt ganska massa uppgifter från franska håll att Zidane faktiskt var överens med PSG. Sen har det ju andra trovärdiga uppgifter sagt att nej, Zidane säger fortfarande nej, jag vill inte ha mer att göra, sluta. Så att vi får väl se vad som händer om liksom övertalningskampanjerna slutar, men han vill ju störa över dem eller inte i slutändan.
Han vill ju ha franska landslaget. Han vill liksom vinna ett stort mästerskap med franska landslaget. Det är ju hans dröm.
Ja, alltså absolut. Han sitter och väntar på att Deschamps på något sätt ska få spark. Nu sitter ju Deschamps säkert och har gjort ett kanonjobb där liksom, så att...
Ja, men också så här att man sitter och väntar på att Deschamps ska misslyckas med det här materialet, med de här spelarna som man har. Men det bara kommer nya liksom superstjärnor hela tiden, alltså Frankrike.
Det är helt sanslöst.
Frankrike har ju, alltså de skulle kunna ställa upp fyra landslag som man alla skulle kunna se att ja, men det här skulle kunna gå långt i vilket VM som helst.
Alltså jag vill nästan sträcka mig så långt som Frankrike skulle kunna dra 10 startelver som skulle kunna konkurrera om att typ, om vi ska använda en parallell som är ganska aktuell idag, liksom ta sig upp i A-gruppen i Nations League, om vi säger så. Mm.
Ja, men det är bara det att så här, Laporte, han får spela med Spanien för det finns ingen plats i Frankrike. Det är så att Spanien är ett dåligt landslag liksom.
Och det säger väl i och för sig en del om kvaliteten på spelare som Tchouaméni att han ändå slagit sig in i A-landslaget.
Ja, verkligen. Herregud.
Och det ska ju sägas också.
Ja, och han har ju precis då köpts för 1 miljard till Real Madrid. Så att det är
ja,
inte...
Ja, det...
Det finns otroligt mycket. Så att det är klart att Deschamps kan lyckas med det franska landslaget utan att göra allting rätt, om man säger så. Mm. Så att han kommer nog vara kvar så länge han vill på något sätt. Men det är ett fiasko å andra sidan med det här materialet, då blir det liksom fallet desto större.
Jag tror ju fortfarande sedan väntar på en tredje runda i Real Madrid, ja.
Du sitter och hoppas.
Nej, jag vet inte det, alltså, man orkar inte tredje runda också. Det blir ju exakt samma sak. Varje match är en final, kommer han säga, och så jublar alla. Mm. Och så blir det som det blir.
PSG som förutom att de vill ha Zinedine Zidane också vill ha Lewandowski, verkar det som.
Ja, de ska ju titta lite på Lewandowski här nu också, och de förstår väl att det är inte så lätt för Barcelona att lösa det där. Lewandowski är ju väldigt inställd på att lämna Bayern München. Bayern München säger ju fortfarande att han absolut skulle kunna stanna och att det inte är uteslutet att han stannar i klubben. Det är en väldigt intressant maktkamp där som pågår mellan deras största stjärna och klubben i sig.
Alltså jag fattar inte att ska man in med en 34-årig världsstjärna till i det här laget liksom?
Men det är ju PSG-metoden. Det är väl jättefint att få in honom också. Lewandowski, Mbappé, Neymar, Messi. Samla allihop.
Ja,
men de vill ju för sig bli av med Neymar, men jag vet inte hur de ska lyckas med det riktigt. Neymar verkar inte vilja dra.
Nej,
Ja, jag vet faktiskt inte. Det är väl för att typ ersätta Icardi om de skulle bli av med honom då på något sätt. Men jag tror... Alltså Lewandowski verkar ju föredra att gå till PSG för att stanna i Bayern München, och det är väl det som kan tala för PSG. Sen kom det ju uppgifter också, för ursäkta jag drar det sannuppgifter här nu, men det att Manchester United också tittar på Robert Lewandowski.
Det utgår jag ifrån att de gör.
Fast varför ska de ha honom?
Nej, men de har ju lite ont om strikers, som man ska vara riktigt ärlig. Det är klart att Cristiano Ronaldo finns där.
Men Lewandowski är väl kanske inte den mest hårt jobbande forwarden heller.
Nej, det är ju såklart inte.
De har ju redan en spelare som är exceptionell på att stå rätt och göra mål i form av Cristiano Ronaldo. Då finns det ingen anledning att byta ut honom eller skaffa en till som har sin styrka i att stå rätt och göra mål. Jag förstår inte riktigt varför United ska lägga pengar på Lewandowski i det här läget. Men ja, det uppges i alla fall att de ska också fundera på att försöka hijacka det här från Barcelona. Barcelona som
inte har råd egentligen. De vill, men det finns ju
pengar. Men nu verkar det ju ändå som att allt mer tyder på att det blir en...
Ja, men de ska lyckas presentera liksom spelarna som de har skrivit kontrakt med redan också.
Ja, så. Men Sergio Roberto är kontraktförlängning presenterades officiellt, så de har ju tagit ett steg på vägen i alla fall.
Ett steg på vägen. Kessi ska de ju också presentera.
Ja, och Christensen. Och Christensen har ju presenterat att han ska lämna Chelsea, så då inväntar väl kanske att Barcelona ska presentera att han...
Dessutom finns ju då både Azpilicueta och Alonso bud att ta ställning till.
Jag förstår inte Alonso-jakten.
Nej, det gör inte jag heller.
Jag fattar att de vill ha en extra vänsterback. Xavi gillar Alonso, den spansk landslagsman och så vidare, men ja, vad hade det kostat? Det hade kanske varit billigt att lösa honom från Chelsea, absolut. Han skulle inte kräva allt för mycket i lön, och han skulle göra sitt jobb och funka. Men alltså, med tanke på hur Valencia mår just nu, bara ta Gaia istället. Det borde inte vara så svårt att förhandla med dem. De vill ju bli av med allt de har och har inga pengar. Så att, nej, Alonso-jakten, Azpilicueta förstår jag. Det finns något annat. Alltså han, med hans ledaregenskaper och hans mångsidighet, där förstår jag varför man vill värva. Det är inga konstigheter. Alonso förstår inte göra den jakten. De kan inte bara värva massa veteraner och tro att det ska funka. Och de behöver inte värva allt som Chelsea har att erbjuda heller.
Nej, precis. Mer bekräftat.
Vi är fortfarande på bekräftade. Ja, det är vi kanske, va?
Ja, men vi är en liten avstickare. Vi kan prata lite mer, Frankie,
om det ska vi göra.
Om en stund. Jag vill bara få in att Gravenberg till Bayern München är klar.
Ja, han har sagt att det är klart. Han har ju till och med åkt till München. Salihamidzic har sagt att det är klart. Och därmed, alla vet att det är klart sen typ mars, men så att inte bara Madraoui som är presenterad, utan även då Ryan Gravenberg till Bayern. Det är en jättebra värvning. Lite under radarn för många, tror jag. Men man använder ju sig då av en utköpsklausul. Värvar honom för ett fyndpris i sammanhanget, måste sägas. Det är väl 19 plus 7 de betalar, har jag för mig. Och det är en extremt lovande mittfältare. En av de bästa i Eredivisie förra säsongen. Mångsidig som få. Nederländsk landslagsman. Jag tycker det är en kalasvärvning av Bayern faktiskt, måste jag säga. Och förvånar att de fick genomföra den så ostört som de ändå fick i det här läget. Vi ska bli spännande att se hur mycket han kommer användas och vilken roll han kommer få i det här Nagelsmann Bayern nästa säsong.
Ja, men verkligen. Bayern München är ju svår. Alltså nu lutar ju allt mer åt att Mané kommer bli klar här ganska strax efter att Darwin Nunez ska bekräftas, och sen så ska Mané bli klar. Det verkar ju som att de senaste uppgifterna om att ett bud som motsvarar det Liverpool vill ha är på väg.
Eller åtminstone är närmare där Liverpool vill ha.
Men ett bud som de flesta bedömare verkar överens om kommer räcka. Ska vara på väg in, och Bayern är också överens med Mané om hans personliga kontrakt.
Och han vill till Bayern, och han Liverpool är inställd på sig. Allt, ja, det kommer ske.
Ja, det är också två klubbar som jag tror i slutändan, även om det där budet som rapporterades, sen är frågan hur mycket som var sant i det och som var liksom så här.
Ja, det var ändå trovärdiga uppgifter på.
Det var det ju.
Det riktigt.
Men det känns som två klubbar som ska ha ganska lätt att komma överens.
I det här sammanhanget, när alla på något sätt vill samma sak, så kommer de ju komma överens.
Så är det. Ja, men så Bayern München känns ändå, och menar Lewandowski ut, Sadio Mané in, värvat lite nytt, och Gravenberg in, Vad har man
släppt? Konrad Laimer på väg in.
Konrad Laimer på väg in. Ja, men det känns som ett, alltså Nagelsmann får ett ganska spännande projekt inför nästa säsong är att, sen, att jobba med.
Sen måste de, sen kommer de ju värva en forward till oavsett en Lewandowski, om Lewandowski försvinner. Det är ju det som är hela grejen som de måste ta hand om. Jag tycker väl att man måste titta över försvaret lite också. Med tanke på att Syle lämnar, du behöver ha in en till mittback. Det har vi inte pratat så mycket om, men det är ingen som är klar än i alla fall. Så det är fortfarande någonting som ligger på deras agenda, att hitta en vettig mittback. De ville ha Christensen, fick inte det. De ville ha Rydiger, han blev för dyr. Så att någonting måste de ju lösa på den fronten också. Vi får väl se vad de försökte väldigt sent. Jag förstår inte varför de inte försökte tidigare att plocka Schlottenbeck från Freiburg, men han hamnade ju i Dortmund. Bayern gav sig in i den buden väldigt sent, och det är också en del av kritiken som Bratz och sportliga ledningen i Bayern fått, att de varit för sena på väldigt många bollar som Dortmund till exempel har varit tidiga på. Nu gäller det för Bayern att relativt tidigt försöka lösa en till mittback också, för det behöver de fortfarande.
Ja. Bayern har ju en sån här spelare som Jamal Musiala, 19 år gammal, som kanske tar klivet den här kommande säsongen.
Han har ju redan tagit enorma kliv och redan viktigt skulle jag säga, men absolut ta ytterligare ett kliv kanske.
Och blir den där andra strikern som de behöver. De behöver kanske ytterligare en.
Ja, han är i och för sig mer en mittfältare, men ja.
Ja, offensiv.
Offensiv spelare är han.
Ja, offensiv spelare. För jag menar, Mané är ju en striker
slash ytter.
Ja, han har ju kan ju spela på vilken av de där positionerna som helst, ja. Så vill man ha in någon som springer i mitten och gör mycket mål.
Sen har du ju Serge Gnabry-situationen också. Huruvida du väljer att casha in på honom den här sommaren eller inte. Jag tror absolut inte Bayern är klar. Om vi säger att då, om vi räknar Mané som klar, vi räknar Gravenberg som klar för att han är klar, Madraoui är klar, vi räknar Laimer som klar bara för att, då behöver de fortfarande en mittback och de behöver en till offensiv spelare. Sen om den offensiva spelaren är typ Sasa Kalajdzic som den resliga österrikaren eller inte, det får vi se. Han vann ju Fairplay-pris, eller var nominerad till det i Bundesliga i alla fall.
Det är det finaste man kan få, Fairplay-priset.
Han hjälpte bårbärarna vid en sammanmätet motståndare, låg skadad, så sprang han och tog båren för dem, för de var för långsamma och sprang med den själv.
Superfint ju.
Det var fint tyckte jag. Han vill Bayern fortfarande ha, tror jag.
Vi tar oss vidare därifrån då. Frenkie de Jong. Vi var inne på att Barcelona nu kanske till slut har lyckats bända loss honom från från sin träningsanläggning och stoppat ner honom i en låda med adress Manchester.
Ja, det verkar som att Erik ten Hags telefonbombning har funkat, för att Frenkie de Jong verkar ju nu faktiskt enligt många trovärdiga uppgifter från flera håll vara något intresserad av att ändå göra United-flytt. Kanske insett att Barcelona vill verkligen verkligen casha in på mig. Sen kan man ju tänka så här, borde de inte kunna försöka förhandla fram en lönesänkning, men om han hade säkert gått med på det, det hade kunnat gå. Ska du verkligen tvinga bort det? Sen är ju så här, prislappen Barca har satt på honom, den kommer de inte få från United. Och det är ju 100 miljoner euro.
Ja, det kommer de inte få.
Nej, United gav ju ett första bud på runt, det sägs väl att det var 60 plus 10. Ja. Och det var ändå ett helt okej bud tycker jag. Barcelona ska ha bara nekat rakt av, liksom, det finns inte. Sen får vi ju se om de börjar sitta där och vänta in varandra. Det är ju två klubbar som båda inte tjänar på att det här blir långdraget.
Det är också två klubbar som har en tendens att dra ut på skit i all evighet liksom. Så att det här kan ju bli så här. Ja, vad fan.
Och sen ska vi addera en annan rolig grej till mixen som jag såg här bara flyta förbi igår, att Frenkie de Jong då under landslagssamlingen fick frågan om Robert Lewandowski, där han pratade om att han är en jättebra spelare, så här, det hade varit kul att spela med honom. Vadå, ska du vara kvar nu och spela med
Lewandowski?
Ja, exakt,
jag såg också den kommentaren. Jag hade gärna sett honom i mitt lag.
Vilket lag syftar han på?
Ja, precis.
Det kan man ju säga också. Nej, det, jag vet. Men de Barca måste ju lösa det här för att få in sina pengar, för att de ska kunna börja agera på marknaden.
Och det är ju det bästa förhandlingsläget man kan sitta i om man är Manchester United. För de vet att Barcelona förr eller senare måste tacka ja till ett bud liksom.
Ja, och den bästa klubb du kan förhandla med åt andra hållet är Manchester United, för du vet att de sitter och väntar, så kommer de betala där du vill förr eller senare.
Det är ett otroligt chicken race mellan två
Så att de sitter det kan ju sluta hur som helst. Men, ja, men sammantaget, Barcelona behöver in pengarna, och jag har varit inne på det förut. Det kan göra ont för Barcelonas supportrar och så vidare. Men Frenkie de Jong är en spelare du i dagens trupp kan undvara. Pedri är liksom, det går inte att sätta värde på honom, så bra tycker jag han är. Alltså han måste vara kvar. Om de sappar honom kan de bara lägga ner verksamheten. De verkar ju få behålla Gavi, som ju imponerade här under Nations League nu också senast. Busquets tycker jag fortfarande håller och kanske vill gå med på en lönesänkning till. Vi får se om man gör det. Franke Sien, en supervärvning, de har fått in till det här mittfältet, en annan typ. Jag tycker ju Nico är skicklig också, som kan bli något, kanske inte en startspelare men en nyttig truppspelare. Du har det bra ställt på det där mittfältet, och trots allt, Frenkie de Jong har inte nått nivån när man hade hoppats i Barcelona. Nu sägs det också att Xavi ändå ska ha liksom accepterat att han kommer lämna. Det är en spelare som väcker intresse, och du kan få en stor transfersumma som kan hjälpa klubben att få lite rätt sida på det ekonomiska. Och Frenkie de Jong får en ny start, spelar under Erik ten Hag, blir en bärande spelare i ett lag som han inte just nu är i Barcelona, och för United att få in en världsklass mittfältare som de verkligen saknar och som kan göra dem otroligt mycket bättre. Det är faktiskt en jättebra övergång för alla parter, tycker jag.
Ja, det kommer ju bli så. Så är det ju bara.
Jag förstår inte varför inte City är inne här och stör.
Nej,
det hade varit ja, för det är ju också så här, Barcelona vill ju fortfarande ha Bernardo Silva också.
Ja. Ja.
Jo,
ja,
men alltså Bernardo vill ju fortfarande, har ju ändå lite funderingar på att flytta lite söderut fortfarande.
Men ja, alltså det är liksom, ja, jag vet inte. Jag tror att Manchester City har spelare så att det räcker och blir över på de där positionerna.
Om Gündogan drar och Bernardo Silva drar.
Ja, om båda två drar, är det klart det finns en öppning för Frenkie de Jong i den startelvan.
Jag ser en öppning också, även om bara en av dem skulle dra.
Ja. Ja, men för att, jag menar, Rodri flyttar du inte på. Kevin De Bruyne är ju där och är Kevin De Bruyne liksom. Men ja, så finns ju en position till då på, ja, det mittfältet.
Om det hade så inte är... Frenkie de Jong där varit ganska bra.
Ja, alltså, i min värld så ser ju jag också att en Phil Foden kan kliva ner och spela på den positionen. Ja. Jag tycker att han har tekniken och passningsfoten och blicken och allt det där för det. Men
göra en Coutinho i Barcelona. Flytta ner honom och låtsas att han kan nog bli en åtta.
Ja, men Coutinho hade ju aldrig det liksom. Han har ju alltid behövt lite större ytor för att få liksom sin teknik att fungera. Det behöver ju verkligen inte Phil Foden. Å andra sidan så har ju Guardiola sett Phil Foden rätt mycket sen han var 15 år gammal och haft en tydlig plan för honom och ser honom ju uppenbarligen som en anfallare, ja, snarare än en mittfältare. Så att det får man nog lita på att det är i hans bästa position. Men vi rör oss vidare till Chelsea. Allt mer övertygad om att de kommer kunna lösa Ousmane Dembélé, och där, det hänger också lite upp med Manchester City, för de har också sneglat lite på Raheem Sterling. Som finns ute till försäljning av allt att döma. Det är lite oklart vad som händer där. Det finns ganska mycket uppgifter på att Manchester City lyssnar på bud om Raheem Sterling. Han själv är väl inte jättesugen på att lämna om inte liksom rätt projekt dyker upp. Jag tror att Chelsea skulle kunna vara ett sånt projekt.
Det hade kunnat vara.
Han absolut skulle kunna hoppa på. Arsenal har ju också nämnts runt Raheem Sterling, men det påverkar lite då om Chelsea plockar in Dembélé, som ju är lite på samma position som Raheem Sterling.
Dembélé är väl just det här med att han kommer på fri transfer. Tuchel har haft honom förr. Absolut. Och det finns en sån extrem uppsida du kan få av den värvningen. Det kan ju visa sig vara årets fynd för det här lag som lyckas med att värva honom gratis. Han är ung, han har teknik som få andra och har en högsta nivå som är absolut yttersta världsklass. Problemet är skadehistoriken, inställningen till saker och ting, och alltså att det är en liten av en chansning. Men nu när det inte verkar bli PSG, de har ju också presenterat och har Luis Campos på den här sportchefsposten nu. Leonardo fick väl knappt ett pressmeddelande att han fick lämna den där sportchefsrollen. Och Luis Campos sägs ju inte vilja ha Ousmane Dembélé, han vill gå för andra typer av namn istället. Så då är ju Dembélé aktuell för Chelsea istället, för det är väl den enda klubb som faktiskt skulle kunna tänka sig vilja värva honom och ha råd att värva honom också i det här läget, där han också dessutom finns ett behov för. Ja, och jag håller väl med om att om de värvar Dembélé så är det väldigt svårt att se att de ska lägga ut pengar för Sterling, och då blir det snarare en situation där Sterling måste avgöra, ska jag gå till Arsenal eller Tottenham? Eller är det aktuellt ens? Ja. De två klubbarna verkar också vilja ha honom, och en flytt hem till London oavsett kanske kan vara aktuellt för den goda Raheem.
Ja, varför inte?
Jag har ju sagt tidigare Sterling till Arsenal, den behöver väl mindre och mindre tro på, men
ja, det kändes ju rätt länge som trolig. Tycker också att den har svalnat av i sannolikhet. Precis som Gabriel Jesus. Där...
Ja, fast han ska ju också till en Premier League-klubb.
Ja.
Real Madrid dök upp från ingenstans där och plötsligt var med i liksom intresseklubben för Gabriel Jesus, men det sägs att det är inte aktuellt mer. Nej. Det finns ju icke-EU-poster och sånt att ta hänsyn till i Spanien också som...
Och jag menar, Gabriel Jesus till något Premier League-lag, då ser man ju, ja, det skulle väl också kunna vara Chelsea då möjligtvis som, men
jag tänker ju jag tänker fortfarande Arsenal.
Ja, Arsenal är det som känns mest logiskt. Men när Lacazette har lämnat, det fanns behov även före Lacazette lämnade.
Det är mycket olika forward som kopplas till Arsenal just nu, och det är uppgifter här och var om att de budar på både den ena och den andra. Mer eller mindre trovärdiga uppgifter, liksom Alvaro Morata är fortfarande med i gamet fortfarande.
Gud, måste sluta betala massa pengar för Alvaro Morata. Det finns nog ingen som har varit så lite bang for the buck genom åren som... Ja, det skulle vara Lukaku i sådana fall som...
Lukaku gör, som kämpar hårt för att liksom nå upp till det.
Som säljs för en miljard sådär var tredje säsong.
Ja, för Lukaku har ju också, som sagt, det är ju mycket större transfersummor han har med Lukaku. Alvaro Morata i och för sig också, värderingen han har satt på ibland är ju helt... Men det är ju Chelseas fel att de betalar de pengar. Det var ju mest briljanta försäljningen Florentino Perez någonsin gjort, det att lyckas kräma över 80 miljoner euro för Alvaro Morata. Genidrag. Och sen så har det ju gått på den vägen när nu sitter han på så här konstiga låneavtal där du måste förhandla med Atletico.
Vem tillhör han egentligen?
Atletico Madrid.
Han tillhör Atletico Madrid.
Ja, men Juventus har hyrt in honom i två år. Ja. Så de har ju betalat en sorts hyra per år. Och sen så har det ju där liksom dragit ner då utköpsklausulen varje år på att de betalar ytterligare 10 miljoner euro i hyra per säsong.
Just det.
För att utköpsklausulen från början låg ju helt hutlöst högt. Nu vet jag inte riktigt hur Juventus resonerar, men de verkar inte vilja betala det som alltså på pappret krävs för Morata. Och då är ju inte Morata heller helt utesluten och typ hamna i Barca fortfarande heller. För Barca vet ju inte om de lyckas lösa Lewandowski.
Nej.
Och Arsenal är som sagt med. Det pratas ju ganska mycket forwards, även resliga forwards. Jag skulle inte utesluta att även om man plockar Gabriel Jesus så kanske man även vill plocka någon mer, alltså ja, så här, liksom target-aktig forward, Alvaro Morata eller Scamacca möjligtvis från Sassuolo som det pratas väldigt mycket om till alla möjliga klubbar.
Scamacca är det många som är intresserade av. Där nämns ju också typ PSG och ja, alla möjliga nämns ju med Scamacca.
Milan ska ju ha börjat agera dock på grund av det, att de ska börja erbjuda spelare i utbyte och sånt för att försöka lösa Scamacca. Jag tyckte faktiskt att det var en bra värvning för Milan om de skulle fixa honom. Jag tror att han har passat ganska bra. Juventus kommer säkert vara med eftersom att den spelar från Sassuolo som sagt, så att
ja, precis. Ja, men de italienska klubbarna har ju alltid den fördelen att när är en liten italiensk klubb så finns det så mycket leverage till olika håll att ja, fixa och trixa med dealer, och det är lån hit och det är någon spelare där och ett par juniorer på någon lån till någon samarbete, alltså du vet,
tjänster och gentjänster.
Det är väldigt mycket så.
Ja.
Men 1,95, det är ju liksom en
tatuerad som få.
Ja, det dessutom.
Det är ju inte en liksom anfallare man blir liksom så här, känner sig lugn av att möta som back. Han ser ju liksom skräckinjagande ut, ska märka.
Han är ju väldigt typisk en sån där en tung center får, alltså du vet, ett mål varannan match. 1,95 lång. Ja. Det är liksom där, det är de där siffrorna som, ja, men det där Duncan Ferguson siffrorna han gjorde mål varannan match, så one for one on, alltså typ så, ett mål på två matcher, 1,90 lång, man vet vad man får, passar matchbilden så kommer bollen sitta, passar inte matchbilden framåt så kommer han ändå kunna hålla upp spelet och vinna dueller mot mittbackar och så vidare.
För Arsenals del finns det ju en annan anledning att kunna vilja värva Scamacca, och det är för att man då skulle kunna mönstra. Nej, nu har du ju inte Lacka, han har du gjort det av med, men du har ju Saka, Xhaka och Scamacca.
Ja, det är synd att Lacka inte är kvar, det hade varit ett
Lacka,
en rolig ramsa.
Ja.
Men ja, som sagt,
vi var inne på Ousmane Dembélé från början här, och sen så bara hamnar vi.
Ja, men det är ju så, det är så
vi macka.
Ja, men varför inte? Vi försöker tracka oss tillbaka då. Jo, men vi var inne på Sterling, Chelsea, Arsenal. Dembélé känns ju jättespännande under Tuchel, om han får vara hel och så vidare. Han är ju nästan aldrig hel, så att
jag tror han behöver miljöombytet för sin egen skull också på något sätt, och hoppas att det går bra, för det är en spelare som är otroligt sevärd att se när han är i form och har lust, så att säga.
Ja, fantastiskt.
Man gillar ju spelare som inte vet vilken fot han är bäst på.
Nämnde vi Haaland under våra bekräftat svep i början?
Jag tror inte vi gjorde det, men ja, det är officiellt nu.
Det är officiellt, ja, men det har ju varit så länge.
En av världens bästa forwards har gått till Manchester City är officiellt. Men det, alltså, det var ju typ officiellt varit... att de var överens liksom.
Ja, men det har ju varit klart i så många veckor, men nu är det ju liksom presenterat. Och en kort presentationsvideo också. Och såklart då en möjlighet att spela på lite nostalgi, någonting som Manchester City har lite ont om kanske.
Jag kan inte riktigt, jag stör mig lite på det här när man ska presentera officiellt att de är överens om en transfersumma, för det gör det så luddigt i när en spelare är klar då. För vi har ju, då blir ju inte samma effekt av att han presenteras nu.
Nej, så är det ju. När det har varit klart i 3 veckor.
Ja.
Ungefär. Så att, ja, han är i alla fall bekräftad.
Han är presenterad för Manchester City och har skrivit på kontrakt och hela köret.
Mm. Tottenham. Vi var inne på det, att de var intresserade av Sterling, att de har varit intresserade av Gabriel Jesus. Richarlison är en spelare som Everton eventuellt kommer bli tvingad att sälja. Man ska komma ihåg att Everton alltså har gått med miljardförlust 3 säsonger i rad. Kommer ifrån en situation där man var bara, ja, hur många minuter var det? 120 minuter ifrån att
åka ur
ligan. Alltså det är en bedrövlig säsong såklart. Man har Frank Lampard inne som tränare. För ju inga garantier med sig. Men framförallt så är de ju ekonomiskt otroligt illa ute faktiskt, efter ett vilt spenderande under flera säsonger. Och ska man spendera vilt, då måste ju framgången också komma på något sätt, och det har de inte gjort, så att här handlar det om att dra i handbromsen för utgifterna, samtidigt att få det laget man ändå har värvat ihop så här långt att fungera. Och man kommer behöva sälja någon av de dyrgriparna man ändå sitter på. Där är Richarlison en sån. Det har ju varit snack om Calvert-Lewin också. Det är ju också ett namn som har nämnts i samband med Arsenal och andra lag.
Ja, det är väl bara de två som kan generera en transferintäkt nu. Alltså, vem skulle de annars kunna sälja?
Jag tror att de skulle kunna få lite pengar för Doucouré.
Inte så mycket väl, eller? Alltså, det är väl i för sig typ...
Jag har inte koll på alla kontraktslängder och såna här saker, men Doucouré var ju på väg till PSG då, liksom strax före...
Otypiskt PSG, det känns att värva en mittfältare som egentligen kanske inte riktigt är nivån för att spela på ett mittfält i ett liksom Champions League-vinnande lag, men ändå är väldigt bra.
Ja, precis. Och fransman dessutom.
Ja, det också. Nej, då, ja, de värvade ju Idrissa Gandagay ungefär på liksom samma premisser där tidigare.
Ja, från samma lag.
Alltså, Ben Godfrey, hade han kunnat generera lite pengar kanske?
Ja, i England möjligtvis, men jag tror inte att det är någon av topp 6-klubbarna som är redo att slanta upp för Ben Godfrey här och nu. Han behöver göra minst en lika bra säsong till, skulle jag säga. Och jag ser inte att någon av klubbarna, alltså du vet, ett Leicester eller så, jag tror inte att Everton säljer till någon av dem för, ja, men du vet, så här 30 miljoner pund.
Nej, då har man ju satt fast sig själva som att nu är vi inte ens en utmanare till Europaplatserna mer, och Evertons självbild måste ju ändå ligga i att man ska vara en övre halvan lag.
Mm. Och Richarlisons kontrakt går alltså ut om 2 år, 2024, så att det är ju den här sommaren man ska sälja honom för att casha på riktigt liksom. Nästa sommar så kommer han inte kosta lika mycket, och dessutom kommer han antagligen kräva en högre lön än vad Everton har pengar till att betala just nu då. Men det är ju såklart en klassspelare, och jag är helt övertygad om att han i Contes Tottenham hade kunnat göra väldigt stor nytta.
Ja, Tottenhams intresse verkar nu genuint för honom att få in honom, och det är väl en intresse, alltså han blir ju ett komplement, tänker jag. För jag räknar ändå, jag tycker faktiskt att alltså, Kulusevski, Kane, Son, det finns ingen anledning att rucka på den trion. Men säsongen är lång, du behöver flera spelare som kan leverera. Vem vet vad som händer om någon blir skadad. Richarlison som ett komplement där är väl alldeles utmärkt om de skulle kunna lösa det. Sen lär det kosta en halv miljard. Men om de känner att det är värt det och de har råd och det funkar i budgeten, det inte påverkar andra saker som de mer behöver, det vill säga typ en mittback, så är det väl en jättebra lösning.
Mm. De är uppenbarligen på jakt då efter mer anfallskraft, Tottenham.
Bevisligen, för det är ganska många forward som ändå kopplas till Tottenham just nu.
Ja, de försökte ju värva Luis Diaz i vintras, så uppenbarligen så...
Det var ju innan Kulusevski dock.
Ja, men jag tror att Kulusevski jag tror inte att det är riktigt på samma, vad säger, spelarmässiga budget på något sätt som det handlar om. Luis Diaz är ju ganska utpräglad vänster.
Kulusevski var ju också, tror jag, en bonus sett till vad han levererade. Jag tror inte de hade liksom.
Det var ju lite av en chansning från deras sida.
Ja, de hade inte räknat med att han skulle vara så pass självklar som han har varit, tror jag. Mm.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Arsenal har vi nämnt lite fram och tillbaks. Lite anfallsjakt. Jag pratade om Gabriel Jesus. Lite Skamacka till och med. Det är ett, pratas mycket om att de vill ha in en forward. Men också mittfältet ska ju stärkas på det ena eller andra sättet. Man har jagat Tielemans. Man har jagat
Ruben Neves.
Nu pratas en del om Milinkovic-Savic.
Ja, det är dags nu. Nu är sommarfönstret.
Någon måste ju värva Milinkovic-Savic.
Premier League-fönstret har öppnat, ska sägas kanske också. Ja, på här 10 juni öppnar det där. Det har inte öppnat i La Liga och så vidare än, men det öppnar ju 1 juli då. Mm. Men själva transferfönstret Premier League är öppet, ska ju sägas hurra. Men då är det ju också dags att rykta Sergej Milinkovic-Savic till Premier League.
Ja.
För att han går varje sommar, eller varje gång ett fönster öppnar, så kommer Lotito att värdera honom till ungefär 1 miljard svenska kronor. Nu är han inte värderad till 1 miljard svenska kronor, för han har hunnit fylla 27. Och nu är hans kontrakt börjar liksom närma sig någon form av slutdatum. Jag tror att det är, nu gissar jag i huvudet här, men jag tror det är 2024 det går ut. Och 60 miljoner euro ska nu Lotito vilja ha enligt Corriere dello Sport. Jag tror inte han får 60 miljoner euro för Sergej här och nu. Jag tror att han får nöja sig med mindre. Men om Sergej vill lämna, om han skulle visa att han vill lämna, då tror jag att det kan bli aktuellt med försäljning. Problemet är att Sergejs världsbild eller självbild är ju också att han ska gå till en, alltså han ska ju ta ett steg uppåt. Jag tycker i och för sig Lazio till Arsenal idag är ett steg uppåt.
Ja, absolut.
Lazio till Newcastle är inte ett steg uppåt. Det pratas om Newcastle också. Jag förstår för de är intresserade.
Verkligen.
Jag kan förstå för Arsenal är intresserade också, för att jag tycker att han har varit jättespännande att se på det här mittfältet. Det är en jätteskicklig mittfältare som hade kunnat göra otrolig nytta för dem.
En uppgradering på Granit Xhaka.
Ja, för nu alltså Ruben Neves kommer bli för dyr, tror jag. Det är helt utlösa summor som det pratas om att Wolves kommer kräva nu, och det tror jag varken United eller Arsenal har råd med. Jag tror att det kan, det, vi märker vad Wolves...
Hur fungerar det med agentavgift just runt Wolves spelare?
Det är ju den lilla detaljen också.
Det här med att sitta på flera stolar.
Det är den lilla detaljen såklart. Tielemans är ju billigare att lösa, tror jag, men sen får vi se om Tielemans verkligen vill stå en CL-lag eller inte. Men han kommer ju flytta på sig Tielemans, så jag tror fortfarande att det mest troliga är att Jordi Tielemans spelar i Arsenal. Det är min gissning i alla fall. Jag tycker den känns rimlig för alla parter. Det är en kanonvärvning av Arsenal. De får igenom den. För honom är det steg uppåt. Han får en viktig roll och så vidare och så vidare och så vidare.
Jag har fått en fråga här. Vi kan väl slänga in den då, rörande mittfältare och Liverpool. Just med tanke på att man vet att de var ute efter Tchouameni. Vi vet att de har pratat mycket om Bellingham, som de inte kommer lösa nu. det är ett mittfält som är någon gubbe kort fortfarande sen Wijnaldum lämnade förra sommaren. Oxlade-Chamberlain kommer antagligen säljas, som har varit liksom någonstans lite avlastningsyta på mittfältet. Jag tror att en sån som Thielemans, som ju har scoutats av Liverpool tidigare, skulle kunna vara ett alternativ.
Absolut.
Om det är så att någon av de andra, de har säkert fler spelare, säkert någon okänd jävel som jag inte har hört talas om i något lag någonstans, som de har scoutat och har bra koll på. Men jag vet att Juri Thielemans har varit på deras lista på den frågan vi fick. Ska jag leta fram vart den frågan var, så att vi kan ge lite cred till den som ställde den också.
Du minns bara att du fick en Liverpool-fråga.
Jag minns just när det dök upp, för att när jag läste frågan och tänkte på den, så
tänkte du på Juri Thielemans,
tänkte jag på Juri Thielemans, som skulle kunna vara ett sånt där alternativ för Liverpool, för man kommer vilja värva en mittfältare. Jag tror att man kommer göra det. Samtidigt så kommer man inte betala en miljard för en spelare till den här sommaren, vilket innebär att Bellingham är
där är också där. Gravenberg är en sån som jag inte förstår för inte Liverpool bara tidigt kände att men här har vi någonting.
Antagligen för att han har varit på G till Bayern München länge och att det har varit hans mål.
Ja, eller att de har identifierat något som de inte tyckte liksom lockade så mycket. Ja. Jag vet inte. Men
jag vet inte.
Nej, men om vi går till alltså just Arsenal mittfältet där, så alltså jag tycker alltså om det så är Thielemans, Neves eller Sergej, så är alla de tre är jättebra lösningar. De är inte allt för gamla, de är skickliga och tillför någonting som Arsenal mittfältet saknar, och de skulle fungera som bra komplement till Partey. Partey som inte längre heter Thomas Partey.
Nej.
Nej, han har bytt namn.
Nej men.
Så det är inte No Thomas, det är No Thomas, men det är fortfarande Partey. Så att, men jag minns inte exakt vad det var han hade bytt till, eller han, rättare sagt, han väljer att tilltala sig själv med istället. Det ska vi ta reda på.
Nej, det här verkar vara en anka du. Han har inte bytt namn.
Är det en anka?
Ja. Det var flera. Så här skriver precis, så här skriver Daily Canon. A number of major outlets reported that Thomas Partey has converted to Islam and changed his name to Yakubu, but Arsenal man was merely having a laugh.
Han
har trollat folk.
Det har han. Ja, Talksport drog ut det här för 4 dagar sedan.
Ja, Daily Mail har ju också dragit hårt på dem.
Jakubo Partey var det.
De gillar ju att ragebaita på muslimer i Daily Mail.
Nåväl.
Han har själv skrivit på Twitter så här. Hey Charlie, I was enjoying it but now I'm back to Thomas again, och gråtskratt smiley. Ja. Han har själv skrivit på.
Så No Thomas, No Party gäller fortfarande.
Bra. Det verkar gälla fortfarande.
Bra.
Förlåt. Men som sagt, jag hade också gärna sett Milinkovic-Savic i Arsenal. Jag tror att det hade varit en kvalitetshöjaren faktiskt som du rör sig om, som de behöver. För att, jag menar, Granit Xhaka i all ära, alltså El Neni i all ära, alltså du vet, det är bra fotbollsspelare. Jag är kanske inte så övertygad om El Neni, även om han hade ett par bra matcher.
Bra truppkomplement där.
Ja, precis. Och Granit Xhaka är ju vad han är. Han är ju en
vattendelare.
Nej, han är ju inte ens det. Han är ett vandrande kaos.
Jag tycker ändå han är en vattendelare också. Ett kaotisk vattendelare.
Ja, nej, men han är ju fascinerande på så otroligt många sätt. Men det är klart att det finns bättre mittfältare där ute än Granit Xhaka, och Milinkovic-Savic är ju en av dem. Så att det hade varit jättespelarna. Juri Thielemans är också en av dem. Så nästan oavsett vem av dem det blir, så blir det en uppgradering för Arsenal, och på en position där de behöver uppgraderas. För jag tycker backlinjen ser fin ut. Målvakten har man på plats. Nu pratas det om att man ska sälja Bernt Leno eventuellt till Fulham.
Det tycker jag man har råd med. Du plockar ju in en amerikansk landslagsmålvakt som redan är klar, som väl funkar som andra fjol i sånt fall.
Absolut. Och Bernt Leno är ju lite för bra för att sitta på Arsenals bänk ändå. Även om jag har varit ganska kritisk mot Bernt Leno, att jag tyckte inte att han var speciellt bra sista säsongen före de köpte in Ramsdale, och det tyckte uppenbarligen inte Arsenal heller eftersom de köpte in Ramsdale. Å andra sidan har Ramsdale då varit riktigt bra, så rimligt att sälja honom, och Fulham behöver uppenbarligen en rutinerad målvakt nu när man ska försöka rädda ett kontrakt i Premier League. Det brukar vara svårt.
Matt Turner heter den amerikanska landslagsmålvakten, ska jag lägga till också.
Även Chelsea har väl värvat en målvaktstalang, va?
Ja, där Chelsea slåss med Real Madrid om att värva Slonina, som ska vara en framtida amerikansk stor målvakt tydligen. Så att det är en kamp mellan de klubbar. Det var väldigt mycket nära att det blev Real Madrid där det skulle vara klart. Men nu ska det vara Chelsea som på något sätt gått om här och ska vara närmast att lösa den övergången. Mm. Om de skulle lösa Slonina, så tänker jag att då måste väl Kepa röra sig.
Ja, det känns ju som att han alltså, de måste ju bli av med Kepa.
Men jag är så här liksom, jag är lite tveksam till att värva en
basken.
Jag är lite, ja, alltså det har varit briljant av Atletico. Men de har ju Unai Simón. Varför ska de byta ut Unai Simón som är spansk landslagsmålvakt mot Kepa för?
Nej,
alltså jag är lite så här tveksam till det här med att värva in en 18-åring och ha som andra fjol. Men det kan ju vara träningsmiljön är så pass bra att de kommer utvecklas ändå. Men de behöver ju sina matcher. Anledningen till att Madrid ens är på marknaden för en andra målvakt är för att Lunin, som de har varit väldigt nöjda med även om han inte spelat så mycket, kanske ändå vill flytta på sig för att få lite mer ordentlig speltid. Och då har man ju haft en ung lovande andra målvakt väldigt länge. Att man skulle ta in Slonina som andra målvakt istället, så har du ju en ny ung talang som knappt kommer få se dagsljus för att Courtois är före. Men det finns ju också att gå under Courtois ett år, tror jag inte det blir sämre av direkt heller. Men det verkar ändå vara Chelsea som plockar honom nu, så då blir det att han får gå under Edouard Mendy, vilket inte är fyskam där heller. Men, eller att man lånar ut honom igen. Det är ju inte helt otänkbart. Chelsea är ju bra på att låna ut spelare i allmänhet, så att...
Ja, det är de verkligen. Jag har sagt, han är bara 18 år gammal,
ja, det är... Han ska vara bra i alla fall, ja. 60.
193 cm lång, det är fullt godkänt.
Godkänt,
absolut. Det är så här lång behöver du vara för att spela målvakt i på den högsta nivån. Den markeringen passerar han med viss marginal, tycker jag. Vi krigar vidare in mot
Nemanja Matic har tagit sig till Rom.
Nemanja Matic, ja, där. Fan, dina frågor klumpade ihop sig lite här i mitt jag klistrade in dem från vår chatt till ett annat dokument. Nemanja Matic, som sagt, en riktigt trött spelare.
Alltså, jag tror han kommer vara kalasbra i Roma.
Kanske, men...
Jag tror han kommer vara kalas bra i Roma. Alltså, jag har den känslan att han kommer vara... De har ju velat ha Granit Xhaka länge. Nu tycker jag att Xhaka har väl lite mer rörelse och liv i sig än vad Nemanja Matic har.
Du,
spelmässigt.
Det har varit mer liv och rörelse i den här poddstudion idag än vad han har visat de senaste månaderna, tycker jag. Otroligt.
Jag vet inte om det var en diss mot vår liksom engagemang.
Vi har ju suttit blickstill här.
Ja, jag har suttit lugnt och sansat här idag. Men vilket brukar göra i och för sig. Men när man är Matic, alltså det känns som en typisk Mourinho, bara plocka in Matic, du vet vad du får.
Ja.
Han kommer in där och stabiliserar, och så har du ju det är mycket vinnarskalla på det mittfältet i Roma nu också. Matic där, jag tyckte ju värvningen man gjorde här i vintras av Sergio Oliveira var alldeles strålande. Pellegrini har du också.
Just det.
Det finns att ta av på det mittfältet. Sen får vi se vad som händer med Zaniolo i Roma också. Det är ju både Milan och Juventus vill ju värva honom.
Sen lämnar
Mkhitaryan,
va?
Det är ju längre upp i banan i och för sig. Mkhitaryan kommer ju gå till Inter, ja. Det verkar ju helt klart.
Men ja, det, ja, han kommer säkert göra det kanon i
det kommer vara kalasbra för alla parter.
Ja. Men jävla vad trött han har varit. Det är
ju en av de tröttaste värvningarna vi kommer rapportera under det här fönstret, när Nemanja Matic går till Roma. Det liksom, man går inte igång direkt, men han kommer ju vara bra säkert.
Men det har inte rått någon tvekan om vem som har haft störst gamnacke i det där omklädningsrummet. Han har ju definitivt varit en av dem i Manchester United senaste tiden. Han har inte varit speciellt sugen på det där projektet.
Han har inte varit ensam om det i och för sig.
Nej, det är helt sant.
Apropå det där med att liksom utstråla glädje över tillvaron just nu, så sägs det att Harry Maguire ska boka ett möte med Erik ten Hag nu för att ändå klargöra att han gärna vill behålla kaptensbindeln. Vi får se hur det här mötet går.
Ja. Jag hoppas att han inte visar highlights från senaste säsongen, utan
highlights från sin semester i Grekland. Diabilder.
Vi har fått en hel del frågor. Vi börjar med en om Manchester United då, från Nadja som skriver: hej, kan ni ge lite hopp till den stackars Manchester United-supporter? Darwin Nunez valde Liverpool och det enda som ryktas till United är en motvillig mittfältare i Barcelona och ett gäng Ajax-talanger. Finns det verkligen inget annat trovärdigt rykte? Ge mig lite hopp.
Ja, men han, alltså, han verkar inte vara så motvillig någon mer.
Nej, det är väl det som är det mest positiva.
Ja, och alltså Frenkie de Jong är en otroligt positiv start på det här fönstret om man skulle lösa det. Det är en extremt bra start på fönstret. Jag ser inte samma behov av offensiv förstärkning som många andra gör. Någon behöver väl komma in. Frågan är liksom vad de har för pengar att röra sig med. Säg att de får kommer överens runt 80 för Frenkie de Jong då.
Nej, men en spelare som du har pratat lite grann om, som jag tror skulle kunna vara riktigt bra, det är ju Rafinha. Men att gå från Leeds till Manchester United, det är lite känsligt
det har
till att börja med.
Det
har gjorts för, definitivt.
Ja, nu när det verkar ju Liverpool-spåret har ju svalnat. Barcelona får väl se om de har pengar. Det är ju Barcelona han vill till, Rafinha.
Ja, absolut.
Men som sagt, den värderingen Leeds sätter kontra där Barcelona kan betala.
Nej, men Barcelona, okej, de ska ha Bernardo Silva, okej, de har ju inte ens lyckats presentera spelarna som de har skrivit kontrakt med. Alltså, vi pratade om deras skulder här i förra, de har 2,5 miljard som ska betalas tillbaks under de närmsta 12 månaderna.
Sen har de så här också att nu gäller det att rädda räkenskapsåret här. Efter 1 juli, då kan de skuldsätta sig igen och så får de rädda upp alltihopa nästa sommar.
Då får de sälja Gavi till slut.
Ja, eller någonting, ja, det tror jag inte. De kommer nog inte släppa såna här masiga produkter i första taget. Men det finns ju, bara Dembélé försvinner är ju, öppnar ju budget för Barcelona. Och det är det här, det har ju inte med liksom faktiska hur mycket pengar som de har i handen som de kan gå och köpa någonting för. Allting har att göra med hur det ser ut i bokföringen och hur det ser ut i budgeten som kommer. Det är ju det som avgör hur mycket pengar de kan spendera i transfersummor, för allting handlar om lån för dem ändå. Så att jag vill inte utesluta att de lägger 40 miljoner, 50 miljoner för Rafinha än. Men jag tror att Rafinha är en sån som kommer lösa sig senare i ett fönster också, om det nu skulle bli en flytt för honom, vilket inte jag är övertygad om just nu. Men om vi återgår till liksom just United, där finns det ju en resurs som man glömmer bort ganska lätt, som jag faktiskt tror ändå spontant skulle kunna vara en spelare som kan få en roll igen och ha någonting med truppen att göra, och det är Anthony Martial.
Ja, alltså
under Ten Hag. Det är inte otänkbart.
Det är inte otänkbart. Nej, han var fin en gång i tiden, Martial. Jag gillade verkligen den spelaren under de första säsongerna där. Sen att han visst att han var lite ojämn och lite spretig och kanske ibland liksom var osynlig i vissa matcher och så vidare, men samtidigt hade han en fantastisk teknik och ett jävla ryck, och en mot en var han ju definitivt en av ligans absolut bästa spelare, och det är ju en egenskap som Manchester United saknar. Det är ju Jadon Sancho egentligen som har varit under den förra säsongen den enda spelaren som har gjort det, om man ska säga. Ja, Antonio Alanga lite grann kanske.
Vi ska komma ihåg, Marcus Rashford verkar bestämt på att stanna.
Han ska stanna, men
och slå sig in under nya tränaren. Jag räknar med att Antoni från Ajax är en sån värld som skulle kunna göra, som jag ser möjlig, som vänsterytter, som brasiliansk landslagsman, kommer in. Ja, Ten Hag vet vad han får. Du har Cristiano Ronaldo, du har Jadon Sancho,
Antoni Martial, Antoni Elanga
och Antoni. Antoni med bara Antoni.
Bara Antoni. Ja, ja, de har hittat ett spår här.
Ja, exakt. Så att det finns ju kvalitet. Där jag tycker mittfält, Frenkie de Jong är jätteviktig att få in. Bam, den måste lösas. Nästan så jag tycker man ska värva en mittfältare till, beroende på. Men Ruben Neves blir för dyr, verkar det som.
Jag tycker fortfarande de behöver en defensiv mittfältare. En mer defensiv än Frenkie de Jong. Alltså,
Ruben Neves. Ja, men, eller defensivare än honom, tänker
ja,
du?
Ja, alltså jag tycker att
jag tror ju Fred kan vara den bollvinnaren. Jag tror att McTominay kan vara den bollvinnaren så länge du får rätt komplement till.
Ja, men det är ju McTominay i sådana fall, för att Ten Hag spelar ju en 4-3-3 som påminner ganska mycket om den fotbollen som Pep och Klopp spelar, och då har du en utpräglad defensiv mittfältare, ja, i Fabinho eller i Rodri.
McTominay kan vara, alltså kanske inte på den nivån, McTominay kan vara en mittfältare om man får rätt stöd och liksom understöd runt sig. Jag tror att det är det jag menar med både McTominay och Fred, som ofta liksom belyses i ganska dåliga dagar för deras kvaliteter. Jag tror att de kan vara spelare som fortfarande tillför till det här United om de bara får rätt system. Och det är där jag menar med att Frenkie de Jong-värvningen är så ofantligt viktig. För det är en sån spelare som kommer göra alla runt omkring sig bättre. Han kommer, om han får den roll han fick i Ajax, om det är någon som vet vilken roll han hade i Ajax, så är det Ten Hag som vet hur man ska använda honom på bästa sätt. Jag tror att den kommer lyfta andra spelare runt om. För materialet, som sagt, det var ett material som vi inför säsongen tippade skulle ta Champions League-plats. Sen har det inte varit nära där för att materialet i sig har underpresterat. Men det är där de redan har på plats är inte så fruktansvärt dåligt egentligen. Här kan vi återigen lägga in att en spelare som Gravenberg hade varit jättespännande att se i United. Men jag vet inte, alltså. Det är ju mycket man kan argumentera för att de skulle tjäna på att värva. Men jag tycker det mest akuta, det som de är mest behov av, det löser sig med Frenkie de Jong. Och det är någon form av trygghet. Trygghet, kreativitet, motor. Han har ju alla de där egenskaperna, så jag förstår varför de prioriterar det. Lös det, sen kan man börja fundera över, okej, vad ska vi hitta på efter det. Då kan det bli Jürgen Timber och Antoni, eller vad det nu blir. Då får det bli liksom Ajax-tema på den här sommaren. Men det finns också, man ska inte glömma att det finns kvalitet i den nuvarande truppen också. En högerback vill de väl i för sig värva med.
Ja.
No. Denzel Dumfries har det pratats mycket om.
Ja, såklart.
Han ska vara öppen för en United-flytt också. Får man se om man kan förhandla med Inter där. Mm.
Det är en spännande spelare. Definitivt. Vi har någon fråga till. Vi har också rörande Manchester United. Erik Fredriksson skriver: Chelsea behöver mittbackar och Lindelöf överflödig i United. Skulle inte han kunna gå dit? Tankar på det? Jag skulle inte säga att Lindelöf är överflödig i Manchester United. Inte minst med tanke på Varans skadeproblematik. Harry Maguires
problematik.
Kvalitetsproblematik. Alltså, om Harry Maguire kommer igång igen och hittar tillbaka till en form där han spelar med lite självförtroende och så vidare, då är det ju klart att det är han och Varane som kommer vara startspelarna i det här laget.
Men jag menar, de har varandra.
Vad sa du?
De har varandra.
De har varandra. Fy fan, att det tog så lång tid. Men Vigge är ju trea just nu. Och så även om det kommer in en försvarare Jürgen till
Timber.
En Jürgen Timber då, så kommer ju Vigge få spela fotboll. Det är inte så att han, ja. Jag tror inte att han kommer hamna i en situation som Erik Bailly har varit i de senaste.
Han är en ledande röst i Manchester United idag.
Ja, han är verkligen det. Han har en ganska han är väldigt nära vän med bland annat De Gea. Det märks att han har tagit en ganska stor plats i det där omklädningsrummet. Ja. Och att han betyder mycket av den anledningen.
Han har blivit kapten i landslaget av en anledning, och det är för att han också byggt på ledaregenskaper och sånt som han fått av att vara en ledande röst i United. Så jag ser honom som, alltså, han kommer absolut inte flytta på sig nu.
Sen vet jag att det i vissa Manchester United-kretsar vill att det ska testas att spela honom som den här defensiva mittfältaren.
Det har jag också hört. Men mer
det skulle ju till en galen panna från Holland att testa en sån grej. Sen ser jag väl det som ganska osannolikt, men det hade varit lite spännande.
Vilket ser du som det vackraste så här, försöket att flytta upp en mittback som defensiv mittfältare som har funkat?
Som har funkat? Ja, med Marquinhos.
Ja, han har ju varit bra när han spelade defensiv mittfältare. Jag minns när Pepe fick göra det någon match. Ja, det var ju
jaha, du menar mer än en...
Ja, bara liksom, ja, det var ju inte långsiktigt, men det var väldigt vackert att se, minns jag.
Ja, det resulterar ju ofta i att det dras på en jävla massa frisparkar centralt, för att plötsligt så får mittbacken som är van att spela fysiskt men med blicken åt rätt håll och lite mer betänketid, mycket mindre betänketid och bollar som kommer från riktningar som man inte är riktigt van vid. Så det är det som brukar hända.
Nej, men alltså det finns ju en mittback som, alltså, eller det finns ju flera mittbackar som kopplas till alla de här klubbarna. Jag tror att Pau Torres kommer ju röra på sig. Och då har du Tottenham, du har Chelsea, du har United. Jos Guardiol verkar inte ha så mycket bråttom att röra på sig, men han är ung så pass bra att han lockas eller liksom attraherar intresse. Tottenham, Chelsea, Manchester United slänger väl in där också.
Men jag ser bara inte att, att Vigge skulle få mer speltid i Chelsea till exempel, även om de även om de har ont om backar just nu. Men det finns ju många som har ont om backar.
Jag förstår inte varför Chelsea skulle vara intresserade av att gå den vägen till att börja med.
Däremot, alltså skulle han däremot göra en flytt till ett, säg West Ham, som ju också är stort behov av mittbackar, där skulle han kunna gå in och bli verkligen första spade.
Han och Kurt Zuma.
Ja, precis. Vi kan prata katter.
prata katter. Ja, men så här, det finns andra mittbackar på marknaden, jag tror. Så här, vi ska väl skicka Sven Botman någonstans också fortfarande. Det är ju den eviga frågan. Newcastle sägs vara fortfarande ledande. Milan sägs fortfarande vara ledande. Vi kommer
ingen. Ja, skulle inte Botman till Milan.
Ja, det trodde jag också. Nej, det vi får se. Någon kommer ju lösa honom förr eller senare. Mm. Mycket hype där också. Pau Torres som sagt tror jag är en sån som vi kommer få se flytta på sig. Sen finns det ju ganska många bra så här, Koulibaly är ju på marknaden typ.
Ja.
Men det är han ju också varje sommar.
Det är ju också varje sommar. Och vad är han, 30 någonting?
Han är ju bra.
Han är ju fortfarande bra.
Han Absolut. Är fortfarande bra. Milan Skriniar ska vi inte räkna bort, för lämnar inte ändå. PSG är ju väldigt måna om att försöka värva honom, verkar det som.
Verkligen.
Chelsea har ju ryckats vilja ha Kimpembe. De Ligt verkar ju kunna vara aktuell att köpa loss ändå ifall det skulle börja. Det finns ju jättemycket mittbackar på marknaden. Så att då vi skulle få se flytten Victor Nilsson Lindelöf till Chelsea, den ser jag som väldigt osannolik. Och det ville komma fram till.
Tänk att vi har hamnat här för ett par, alltså var det förra eller förra fönstret, det inte fanns en jävla mittback att tillgå i hela Europa, kändes det som. Och,
Ja, alltså sen är det som sagt, alltså det är svårt att pricka rätt på mittback. Det är ju det. Alltså man kan tänka sig att Koulibaly är fantastiskt nu. Vem vet hur det skulle funka i Premier League? Det kanske blir ett fullkomligt fiasko. Det är inte en garanti för framgång att Antonio Rüdiger har gått i Real Madrid. Det kan visa sig bli ett fiasko där också. Det finns ju farhågor där om att så här, Rüdiger, jag tror ju fortfarande det är en supervärvning. Men jag vet att det fanns farhågor där i Twitter-trådar där man skrev om där om att Rüdiger och Militao tillsammans, vem ska hålla ordning på de två galningarna? Att det kan bli fullkomligt haveri när de två ska få springa fritt och älga runt där.
Men odds på att Rüdiger är inblandad i någon slags gruff i sitt första El Clasico.
Ja, något gruff i första Clasico.
Jag tror att det tar ungefär 20 minuter innan han har knuffat, delat ut sin första bröstvärmare. Oavsett vem det är som blivit tacklad upp på planen, så kommer Rüdiger vara där och dra i en tröja och knuffas lite från sidan.
Ja.
Så är det, och det gillar man ju. Det uppskattar man ju med honom.
Jag har ju saknat Pepe varje dag sedan han lämnade, så att det är ju, alså, sedan han lämnade La Liga, så att det...
En shit starter.
Ja, det
är ju vad han är. Hörru du, klockan springer på. Vi är tillbaks med Sillypodd på torsdag. Då kör vi live som sagt 14.00, missa inte det. Det är bara att tuna in, och då som sagt, hör av er så hör vi av oss till er. Då får ni vara med, ställa era frågor och komma med era synpunkter och kanske vad ni helst hade velat se. Så missa inte det på torsdag 14.00. Men härifrån så säger vi på återhörande.